Hej och välkomna till vår podd, en föräldrapodd, Fatta vad förälder. Och jag heter Maria Kruse.
Och jag heter Linda Strömberg.
Och vi är familjebehandlare i Salems kommun, i öppenvårdsteamet i Salems kommun. Men hej och välkomna till vårt fjärde avsnitt som idag ska handla om konflikter och konflikthantering.
Precis. Och tänker också Maria att det kan komma in en del om stress och hur man hittar ett lugn i vardagen. För ofta hänger det ihop med ilska.
Det gör det ju. Absolut. Men först utifrån vår förra veckas avsnitt när vi pratade om föräldraverktyg. Har det kommit in någon fråga till podden?
Ja, det har det. Och det var en fråga som jag fick från en pappa som har en 14-årig grabb. Och han undrar lite kring det här med beröm. För att han hade försökt träna på att ge sin son beröm. Men han tyckte det var svårt. Så han sa att när jag ger beröm, och då var det verbalt beröm, att han försökte säga att han uppskattade tid med honom och att han var stolt över honom, så var det som att hans 14-åriga son såg mer störd och lite stressad ut av det. Så det var någonting som jag pratade med honom om och som jag tänkte att vi också kan lyfta här och förtydliga. Att beröm kan ju vara, det behöver inte vara verbalt, ofta tänker vi det, att det ska vara verbalt beröm. Men vi pratade mer om att beröm för den här pojken kanske kunde vara att få uppskattning i form av att få mindre tjat eller få lite mer speltid. Eller kanske, nu tänkte jag säga fysiskt beröm kan ju, men det är ju inte alltid som tonåringar vill ha det. Men annars kan ju det vara att man faktiskt ger en kram eller bara ett leende ibland. Eller ett sms där pappa kan skriva att ha en fin dag eller någonting. Så det pratade vi mycket om, att beröm kan vara mer varierat än vad vi ibland tänker.
Ja, och det där, alltså Linda, känner jag igen från de småbarnsfamiljer som jag ofta möter. Det kan faktiskt, behöver inte vara en 14-åring som vänder sig mot beröm där man hyllas eller där man faktiskt lyfts upp nästan på en scen från sina föräldrar för att man vill ge så mycket, man tycker att det är någonting de har gjort så bra, att de verkligen inte tycker om det. Man märker det på hela deras kroppsspråk, att det funkar inte. Och där behöver vi ju dämpa det där, hitta gester ibland. Alltså små barn, tummen upp, high five. Men som du är inne på, ett leende eller bara att få ögonkontakt betyder jättemycket. Mm. Så att, ja, det var bra att han lyfte den frågan, för det är inte helt lätt.
Nej, och det kan man nästan tänka kring sig själv också, att vi är olika även som personer, som vuxna tänker jag. Vi möter ju också även en del föräldrapar som också kan prata om att de ibland har svårt att berömma varandra och att det är svårt att hitta rätt beröm till den andra. För ofta utgår vi från vilket beröm vi själva vill ha. Det kanske är det vi lättast ger. Men att man ibland behöver tänka några extra varv att vara uppskattad den andra.
Precis. På vilket sätt har min då partner eller just det här barnet till sig beröm? Så att det funkar och ger den effekt som du är ute efter. För det är ju i all välmening, såklart. Men idag då, när vi ska prata om just konflikter och konflikthantering, så tänkte jag nästan att börja utifrån en del vi pratade om förra gången också. Det här med att vara en förebild för sitt barn. Våra barn lär sig utav oss i allt vad vi inne på förra gången, och inte minst när det kommer till konflikthantering eller att bara ta hand om sina känslor. Vad tänker du om det, Linda?
Jag tänker att de flesta som vi möter i vårt jobb kommer ju hit till öppenvårdsteamet och ber om stöd, så handlar det nog till största delen om konflikter. Att man vill minska de här negativa stunderna man har tillsammans på morgonen, vid morgonrutiner eller vid kvällsgåendet. Och det som vi ofta pratar om, Maria, det är ju det här att, för vi ska också prata om konflikter idag och hur man gör när man är mitt i konflikten. Men det som jag tänker att vi måste börja med är ju att det är någonting annat som måste till först. Vi behöver absolut ha koll på konflikterna, men för att de ska minska så behöver vi fylla på med väldigt mycket goda stunder. Och det är väl, tror jag, en av de viktigaste tipsen som jag kan känna och som jag själv har försökt leva efter med mina barn. Men att när det är mycket konflikter så måste jag börja tänka till som förälder. Vad är det som gör att mina barn inte lyssnar på mig? Och den jätteviktiga frågan, har jag förtjänat att bli lyssnad på?
Värnar jag relationen? Tar jag ansvar som förälder för relationen till mitt barn? Det är oerhört viktigt. Och där möter jag ju också ofta, precis som du är inne på, att man trots det alltså tycker ju att faktiskt konflikten har tagit över. Och många som jag träffar upplever faktiskt att deras fyraåring eller sexåring har som ett mission att göra dem upprörda eller arga. De tänker faktiskt det, att mitt barn söker att jag blir arg. Det liksom finns inget stopp innan dess. Och vad brukar vi säga till de föräldrarna som är faktiskt så uppgivna i det och börjar att ta avstånd från sitt barn när du faktiskt pratar om betydelsen av att ge tid tillsammans och vara tillsammans?
Ja, det där är ju tufft, för det tänker jag blir ju ofta någon negativ spiral. Att det blir också att relationen blir så färgad av de här konflikterna och irritationen, så att både barnet, tror jag, och föräldern hamnar i att man nästan förväntar sig, lite som du pratade om förra gången, vi förväntar oss nästan redan innan kanske vi väcker vårt barn på morgonen, så har vi en speciell känsla i magen, vi har en speciell ton. Den kan absolut vara trevlig, men under det där så kanske barnet uppfattar att det finns en stress eller en oro. Och det reagerar ofta barn på, så att där tror jag är ett samspel som vi vet är svårt att bryta, men som är jätteviktigt att på något sätt vända.
Det är det. Och där var vi inne lite på förra gången med förberedelse är så otroligt viktigt. Och faktiskt inte bara för små barn utan även för lite större barn. För oss vuxna också. Och ibland så pratar vi om handlingsplaner. För ingen av oss, vare sig barn eller vuxna, är vårt klokaste jag och uppe i huvudet när vi är arga eller upprörda. Eller ledsna för den delen. Vilket ofta händer när vi är mitt uppe i en konflikt. Och där behöver vi ha klart för oss, vi vuxna, ska vi kunna leda vägen även genom tuffa tider som konflikter. Och de kan ju uppträda många gånger på en dag i vissa åldrar. Så är det så att vi behöver ha en handlingsplan klar för oss som vi kan agera efter.
Och där kan ju vara, för där tänker jag också att rent biologiskt är det ju så att när vi är stressade så funkar vi ju som liksom biologiska varelser så att blodet försvinner ju lite från hjärnan. För det vi behöver liksom ha det ut i händerna eller fötterna, för vi behöver agera när vi är stressade och när det är något som kroppen uppfattar som stressande och kanske ett hot. Och då är det ju som du säger, Maria, hjärnan funkar inte. Och jag hade en mamma som, på tal om handlingsplan, om jag ska fortsätta med det, som beskrev att det blev sådana bråk när hon skulle hämta sina barn på förskolan varje dag. Och det blev att hon kände att hon blev arg och tog lite för hårt i dem. Hon märkte på sig själv och barnen hur det här nästan blev som att man levde upp till det här varenda dag.
De hade som ett samspel kring det. Ja.
Och där hon kom på själv faktiskt i våra samtal så kom hon på att jag måste på något sätt komma in med en annan energi. Och vi pratade ganska mycket om hur hon skulle göra tills hon kom på att ofta stressar jag direkt från jobbet. Jag känner redan när jag går från jobbet att jag är stressad. Och då bestämde hon att jag ska nog åka en omväg till förskolan. Jag tar en annan väg som tar lite längre tid. Det var också förbi en mack där hon stannade, gick in och tog en kopp kaffe. Tog med sig den i bilen. Plus att hon kom på att hon nästan alltid satt och pratade faktiskt med sin mamma i telefon och passade på att ringa henne innan hon gick in på förskolan. Och de här sakerna ihop då hon bestämde att hon var tvungen att lugna ner sig själv, ta en kopp kaffe och kanske inte ha ett telefonsamtal precis innan, gjorde att hon lyckades. Ja, hon lyckades vända det här ganska snabbt.
Ja, mycket klokt. Och det är ju faktiskt det att vi behöver att just rusta oss för de där lägena när det är så att säga skarpt läge. Vi behöver ju öva på att klara av de situationerna. Och här är det någonting som vi verkligen vill betona, du och jag, Linda, som jag vet att vi pratar mycket med föräldrar som kommer till oss om. Det är ju faktiskt samarbetet med sitt barn kring detta. För att vi inte ska nästintill alltså göra övergrepp på våra barn. Alltså när de är som mest upprörda, när vi själva blir desperata att en situation går överstyr, det kanske börjar flyga grejer, vi säger fula saker till varandra. Det är en situation som vi inte har kontroll över. där för att slippa och hamna i när vi faktiskt har gjort någonting fel. Något som vi ångrar, något som är kränkande. Du har uppfattat att barnet har kanske till och med blivit rädd för dig som förälder. Så behöver vi ha bestämt innan, i samarbete med vårt barn, oavsett om de är 3 år pratar jag om nu. Vad behöver du att mamma eller pappa gör när du blir arg eller när jag håller på att bli arg och jag vill att du ska lyssna på mig? Vad ska vi göra tillsammans? Vad bestämmer vi för regler eller handlingsplan? Vi är detektiver, brukar jag prata om med föräldrar när det är mindre barn. Att man är detektiver tillsammans. Man kommer underfund med så här, hur ska vi överlista det här ilskemonstret som kommer hem till oss ibland, som vi båda drabbas av. Ska vi vara tillsammans på ditt rum och lugna ner oss? Vill du vara en stund för dig själv? Absolut, men jag finns här hela tiden. Det är så oerhört viktigt vad vi signalerar och vad vi gör upp. Så att inte barnet sitter där själv med skulden. Det är jag som är dum, det är jag som gör mamma eller pappa arg eller upprörda. Och då behöver vi ha en tydlig handlingsplan. Vi behöver verkligen betona det här samarbetet med barnet.
Ja, och på tal om handlingsplan så tänker jag också där, Maria, att vi träffar ju familjer och föräldrar där det också kan bli ganska upprörda situationer, där det också kan finnas våld och där det kan, man tar för hårt i sina barn eller ångrar sig efteråt för att man har skrikit eller hotat. Och där brukar vi också prata om, som du säger, handlingsplan innan behöver man ha, hur man kan undvika, men när man är i situationen. Så tänker jag att det finns ju lite tips även där som vi skulle kunna prata lite om. Att det första man behöver göra är ju att först få ner sin egen stress. Det är ju nummer 1 i alla lägen. Och det kan ju vara att man kanske märker att nu står jag här inne på min sons rum och höjer rösten och bråket eskalerar. Att man då tar en liten time-out för sig själv. Ibland pratar vi mycket om att barnen ska ta time-out. Men jag skulle nog vilja säga att vi kanske måste börja som förebilder, som föräldrar. Att ta en time-out själva. Gå och sätta på en kopp te. Gå ut på baksidan eller ut på balkongen och ta lite luft. Och fundera lite varför det blir så bråttom. För det vet vi ju, i konflikter så får vi för oss att det handlar om sekunder. Det är nästan liv och död. Men i efterhand är det väldigt sällan man kommer ihåg vad man har bråkat om.
Eller hur? Och så oerhört viktigt är just som du betonar att vara en förebild. Det är ju det det handlar om också. Hur ska ditt barn alltså kunna lita på att det funkar med sådana överenskommelser er emellan om du själv inte kan hålla sådana saker? Har ni bestämt exempelvis att ja, i våran familj har vi temperament, det blir höga röster snabbt. Jag behöver träna på att ta ansvar för vad som händer när jag blir arg. Om inte du visar vägen där. Hur kan man då förvänta sig att ett barn, kanske på 6-9 år, alltså fixar det på egen hand? Där behöver du visa vägen. Och då kanske du faktiskt behöver öva dig, Linda. Visst pratar vi om det ibland och rollspela lite grann. Faktiskt öva innan det är riktigt skarpt läge. För att träna sig själv i och stoppa sig i tid. Och också då vara en tydlig förebild så att barnen fixar och gör likadant sen.
Ja, och många föräldrar kan tycka att det där känns lite konstlat och så. Men är det någonting barn gillar så är det att leka. Och vi vet ju att barn ofta är ganska snabba att haka på det här. Om man säger att nu ska vi testa det där som vi har pratat om. Och det är inte säkert att vi kommer lyckas varje gång, men vi provar lite. Och går till den där platsen som vi har tänkt, det är vår lugna plats där vi lugnar ner oss. Och att man kanske faktiskt spelar upp som att man har ett litet bråk och sen testar och ser hur alla gör. Och det brukar ju också, jag vet att du nämnde humor sist, Maria, och det tror jag inte att man kan prata tillräckligt mycket om, utan det blir att det tar bort den där känslan av maktlöshet och frustration, och det blir lite roligt.
Jag tror ändå vi behöver nämna någonting mer kring det här begreppet time out. Det har ju fått lite olika syn på sig genom åren. Det har ju varit ett modeord, men kan också ibland användas på ett felaktigt sätt. Vad vi vill betona, att vi aldrig står för att det är en timeout där barnet ska bli, eller ungdomen för den delen, ska bli utvisat. Och för den sakens skull verkligen få skulden för konflikten eller för att du som förälder har blivit upprörd och då instängd i ett rum eller satt på någon skämsstol i en viss tid och så. Det tar vi verkligen avstånd ifrån, för det skadar barns självkänsla om någonting.
Absolut, och jag tänker nog mer, det är som du säger, nu är ju begreppet timeout lite färgat av lite olika, av vår förförståelse, vad vi har hört och sett. Men jag tänker mer att det handlar om att ta någon slags paus från konflikten. Att det blir som att man tar inte, kanske inte ens paus från varandra. Utan jag tycker det är finare att tänka att man tar paus från det som händer emellan en. Som nästan blir som någon yttre egen kraft som alla blir lite upptagna av. Och då blir det ju mer som du pratar om, Maria, också. Det här att man är en förebild och framförallt att man gör det tillsammans mot bråket eller mot konflikten. Och det är då man blir starka tillsammans.
Definitivt. Och värna relationen samtidigt. Då klarar du av de där uttagen när du behöver stå för ett nej. Eller när du kanske blir för arg. Men sen kan be om ursäkt för det.
Mm. Och vi kan ju också nämna när vi pratar om handlingsplan att... För vi pratar ju om en del saker vad man kan göra i stunden. Men ibland har ju också bråken eskalerat så mycket så att det blir farliga situationer. Att det är ens barn slår småsyskon eller kanske slår en själv som förälder.
Eller gör illa sig själv, är inte helt ovanligt i vissa åldrar. Barn klarar inte av att hantera de starka effekter som blir. Och då dunkar huvudet eller slår sig i ansiktet eller ja.
Och vad tänker du att man, vad kan man göra då som förälder när det har gått så långt, tänker du, Maria?
Jag vill börja lite tillbaka som vi nämnde förut, alltså förberedelse och samarbete med barnet. Prata med barnet, oavsett hur litet det är. Vad behöver du från mamma och pappa när du blir så där upprörd? Så att jag känner ett behov av att stoppa dig. Alltså, oftast vet barn väldigt, väldigt tidigt vad som är okej och inte i en familj. Och de mest grundläggande regler, om man ska kalla det regler vi har, är ju oftast att man får inte göra illa sig själv eller någon annan. Och det kan vara både ord men också fysiskt då. Och där alltså faktiskt kolla med sitt barn, checka av. Kan det vara så att det skulle vara till hjälp att få en kram när det är som allra jobbigast? Att man får hjälp att hålla ihop sig lite grann. Men då måste det återigen vara överenskommet från barnets håll. Annars kan det bli ett direkt övergrepp. Mm. Och barnet kan bli desperat i att komma därifrån. Och då kan det faktiskt alltså bli allvarligt.
Och där tänker jag också att man behöver ha respekt för att, jag tror att våra kollegor ofta brukar säga det, som faktiskt också har en podd som heter Päronträdet. Och de pratar om det här att det tar lika lång tid att gå ut ur skogen som det tar att gå in i skogen. Och det tycker jag är en fin liknelse som jag tänker lite på nu när du pratar. Att ofta så förväntar vi oss också som människor att vi kanske vill ha någon så här quick fix, så att det ska gå snabbt. Och där tror jag nog att tiden är viktig, att det handlar mycket om att bryta ett sånt här mönster. Det handlar om både att ha tålamod, tid, bryta mönster, lugna ner sig själv. Och kanske även i situationer om det har gått så långt, ibland behöver ha en handlingsplan där man kan ringa efter någon. Och speciellt kanske med lite större barn där det också kan bli farliga situationer. Då tänker jag att man behöver veta vad man ska göra redan innan om man inte har lyckats bryta det. Då behöver man kanske ringa en granne som man vet har en lugnande effekt, eller att man kan ringa mormor, eller så att man inte blir så ensam i det där.
Absolut, det är en jätteviktig aspekt. Och sen alltså göra det här tillsammans, alltså återigen, det är ju ni två tillsammans som ska bryta det här då samspelet som blir utifrån att två eller flera personer är jättestressade eller jätteupprörda eller bara vill ha förändring.
Mm.
Och där, ja, ta det tillsammans.
Mm. Och där kan man ju, vi har ju pratat om det när vi pratar om föräldraverktyg, Maria, det här med uppmärksamhet, hur mycket vi kan styra genom vad vi riktar vår uppmärksamhet mot. Och där är ju också en del i det här med konflikter och ilska, att, och det är en del föräldrar som jag möter som kan säga, men jag kan ju inte berömma, så det blir utbrott på 40 minuter varenda kväll när han ska borsta tänderna. Vad är det jag ska berömma där? Och kanske lite provocerande brukar du också säga att, ja, fast någon gång lugnar han ner sig. Säger ni någonting när han lugnar ner sig? Och det är väldigt, väldigt sällan föräldrar gör det. För då är man själv så upprörd och trött och kanske besviken på sina barn. Så att det känns inte jättenaturligt att säga, wow, men vad skönt att du ändå lugnar ner dig nu. Vad skönt att vi får en liten stund innan vi ska sova, eller att vi kan ge varandra en kram innan vi ska säga godnatt. Och jag har all respekt för att det känns jättesvårt, samtidigt som vi vet att det är det som förändrar det här beteendet, att rikta uppmärksamheten mot när man har lugnat ner sig, och kanske den jätteviktiga frågan att också ställa till sina barn, vad var det som gjorde att du lyckades lugna dig till slut? För den glömmer vi också bort. Och även om barnet inte kan svara, så är det någonting som de behöver få den frågan för att förstå sig själva.
Precis. Alltså nyfikenheten där. Du har pratat om nyfikenhet kopplat till barnen någon annan gång, Linda. Men just alltså, vad var det som gjorde? Alltså jag såg ju hur det kokade i dig. Du var alldeles svart i ögon kanske. Du rök ut genom öronen. Hur gjorde du för att bara liksom inte kasta den där grejen? Alltså inte slå din lilla syster. Vad gjorde du? Och jag var så nyfiken. Och det där är otroligt viktigt för att också betona då, alltså, och få hjälpa sitt barn att se, alltså jag har faktiskt lite koll på det här ändå. Det är jag som kan styra mig själv någonstans. Därigenom tar man ju också ansvar för sitt handlande.
Syskonbråk är ju någonting som vi ofta får frågor kring. Vad tänker du, Maria, om man har hamnat i det i en familj där barnen slåss kanske, skriker, bråkar. Jag har ju varit med om att ibland kan de säga att de kan inte ens mötas i trappen eller i hallen. Utan det blir, så fort man ser varandra så är bråket där. Vad har vi för tips att ge till de föräldrarna?
Till att börja med, det är ju oerhört alltså, kraftfullt. Det där sätter ju igång mycket i oss föräldrar. Det käraste vi har liksom gör illa varann. Det har vi ju all respekt för. Du och jag, Linda, som möter föräldrar som tampas med det här. Men något av det första jag också brukar säga är att göra föräldrarna medvetna om, alltså, vilken nivå så att säga, har de lagt det på. Tänker de en tillvaro där barnen aldrig osams, aldrig kivas om vissa saker, aldrig någonsin kommer slå varann igen eller säga fula saker? Ja, alltså det är faktiskt så ibland som man tror att det ska vara, eller man tror att alla andra har det så. För att de har tydliga regler eller vad det är kring det. Men nej, lägg ner det. Alltså barn behöver sina syskonrelationer för att träna på just samspel, konflikthantering. Det är den bästa skola vi kan ha. Det är den finaste gåva vi har gett till våra barn. Och få ett syskon som ändå finns där hela tiden, trots hur man än beter sig. Så att lite utav det, alltså faktiskt låta dem hålla på. Och det kan man deklarera som förälder. Ja, jag vet att jag har tjatat och varit på er jättemycket när ni har bråkat, för jag tycker att det är så jobbigt. Men just nu tänker jag ta en paus från det. Jag tänker lita på att ni fixar det själva. Det kan vara dealer man gör med sina barn.
Ja, för jag tänker att det också kan vara så att barn bråkar för vår uppmärksamhet. Det är ju något som man ibland kan höra, och som man kan tänka att det kan nästan vara konkurrens om föräldrarnas uppmärksamhet, och att bråken, tycker jag att jag ofta hör föräldrar som säger att nej, men när barnen är själva, då går det mycket bättre. Och då kan man ju fundera lite, okej, är det så att de gör det också för att få uppmärksamhet, och vad där är uppmärksammar som förälder? Och det där vet man väl själv också, det kan faktiskt föräldrar säga också, att ibland blir de sämre föräldrar när båda är tillsammans, för då börjar de ha diskussioner sinsemellan. Så att ibland måste man få lösa saker och ting själv, tänker jag. Och det du säger är att låt barnen kanske lösa det.
Och lita på att relationen håller. Mm. Det går.
Mm. Mm. Det växer de ju jättemycket av. Och sen berömmet efter, när man kanske kan berömma som förälder att de löste den där morgonsituationen själva. När man kanske lät bli att svara i telefon när ett av barnen skulle berätta hur fruktansvärt orättvist det har varit på morgonen. Och då kan de växa av det istället.
Mm. Och glöm inte det där med uppmärksamheten också. De stunderna, om det så faktiskt handlar om sekunder ibland, som de sitter bredvid varann, tittar på ett gemensamt program, bara sitter på samma lekmatta och det är lugn och ro. Då ska du gå dit som förälder. Wow, vad fint ni leker tillsammans. Jag blir så glad. Jag sitter där nere och läser tidningen och hör er skratta tillsammans. Inte tänka att du stör då, utan då uppmärksammar du och bekräftar precis där du vill se mer av.
Och jag tänker att jag tar upp en sak till som kanske kan vara lite, lite jobbig att prata om också, men där vi återigen, och det kanske är det som återkommer i våra avsnitt, Maria, det här med ansvar. Men vi kommer inte ifrån det, och ibland känns det ju som att vi kanske lägger för mycket ansvar på föräldrar, men det är tyvärr så det är, det vi kan inte göra på något annat sätt, tror jag. Och att vi är förebilder, hur bråkar jag och min man, vad är det mina barn ser, hur löser vi konflikter? Och där tror jag barn kan ju ofta uppfatta och känna när det är konflikten mellan mamma och pappa och tycker att det är ganska jobbigt. Det kanske inte är så jätteofta de säger någonting för att de bara känner av det. Och ofta så tror jag att vi som föräldrar inte berättar när vi har blivit sams. Så där får de inte riktigt, som förebilder kanske de ser att vi bråkar och de ser det som är mindre bra, men de får inte riktigt ibland vara med om själva lösningen.
Nej, hur kompromissar man? Hur pratar man om vad man tycker olika om saker? På vilken nivå lägger man? Finns det fortfarande respekt? Mm. Eller vill man bara vinna?
Mm.
Det där är jätteviktig del av det hela.
Och kanske att man ska göra det lite medvetet ett tag, tänker jag. Att man skulle kunna som föräldrar bestämma sig för att vi behöver bli bättre på att visa när vi blir sams. Vi kanske behöver bli bättre på att berätta. Att nu är vi sams. Du kanske märkte att jag och pappa var arga för en liten stund sen. Men nu har vi lugnat ner oss och sen pratade vi en liten stund och sen kom vi fram till det här och det här. Och då blir man en otroligt bra förebild i själva lösningen av konflikter. För konflikter är ju bra, ska vi säga. Konflikter behöver vi, men vi behöver också lära oss
hur vi behöver öva på dem. Och där får man med sig hemifrån framförallt, eller bristen på samma sak.
Mm.
Så oerhört viktigt. Och är det någonting vi kan bekräfta, Linda, så är det ju att barn, även till och med spädbarn, bebisar, känner av känslostämningar. De vet oftast före, du själv vet, att du börjar bli arg eller upprörd över någonting eller är ledsen. Och att de behöver skapa sina egna sanningar kring det. Och i värsta fall oroa sig kanske för att mamma och pappa kommer skiljas nu för att de är arga på varann. För det är de snabba att dra sådana slutsatser.
Mm.
Så då är det bättre att sätta ord på det. Ja, som du märker är vi irriterade på varandra just nu, för vi är inte ensam om en sak. Det är jättenyttigt för dem.
Vi har pratat om en hel del nu. Är det någonting mer som du tänker när det handlar om konflikter och ilska? Vi pratade ju lite om stress. Det kanske vi har nämnt också, att det handlar om att lugna ner sig själv. Men är det något mer som du, Maria, tänker är viktigt när vi pratar om de här sakerna?
Men just sitt, alltså har vi ansvaret igen, men sitt gärna tillsammans med de du lever tillsammans med den andra föräldern och prata lite om hur vi vill ha det med de här sakerna egentligen. Hur kan vi vara ett team i det här och faktiskt hjälpas åt? För vi har våra styrkor och svagheter i allt, inklusive det här. Och där kan man behöva ibland ännu tydligare växeldra.
Och då funderar jag lite på det här med också skilda föräldrar. Där vi ibland kan höra det där. Det var ganska nyligen jag hade en familj där det ofta blev konflikter mellan pappan och sonen. De lyckades inte riktigt lösa det, utan de var kvar i konflikten. Men mamman var den som gick in och sen gjorde någonting tillsammans med grabben. De åkte iväg, de kanske åkte iväg och lugnade ner sig, åkte till McDonald's, tog en hamburgare. Och det där pratade vi om, hur gör man där när det blir att man inte får lösa konflikten och man kanske tänker väldigt olika som föräldrar. Och speciellt som skilda föräldrar, tänker jag, så kan ju barn ibland spela ut att man ringer till den föräldern som man inte är hos och berättar hur fruktansvärt det är och kanske är ledsen och arg. Och hur viktigt det är hur den andra föräldern då inte går in i konflikten eller försöker lösa den. För jag tror att den som har konflikten måste också få vara lösningen på det.
Definitivt. Värna relationen till barnet själv. Vi har var och en ansvar för respektive relation till varje barn. Definitivt. Och heller inte kompensera. Alltså det där lät lite som, nu vet jag inte om det var det, men att mamma nästan skulle kompensera för att pappa så att säga varit dum eller han inte förstår. Och då trösta och ha det extra bra med sitt barn.
Mm.
Och våra barn är lojala med båda sina föräldrar. Oavsett vilka förmågor eller styrkor vi har så är de lojala med båda.
Mm.
Och det är oerhört viktigt att det inte hamnar i magen på dem. Att de behöver ta hand om en av föräldrarna. Att de behöver kompensera på något sätt med sin relation. För att få den andra föräldern nära. Så det är en jätteviktig aspekt, men det är svårt.
Mm. jättesvårt.
Vi kan ju se kanske alltså inför nästa avsnitt om vi har fått frågor kring det här.
Mm.
Konflikter överlag, men konflikthantering, men kanske också med just de separerade föräldrarna, så kan vi prata mer om det.
Jättebra, och då är det bara att ni mejlar oss på linda.stromberg@salen.se eller maria.kruse@salen.se. Då har vi kommit till dagens tre snabba.
Just det.
Mm.
Vårt favoritinslag kanske.
Mm. Vill du börja?
Vad tar jag med mig från idag? Ja, det här med förebilder. Jag kan ändå inte komma ifrån det. Vi är förebilder i allt när det kommer till våra barn. På både gott och ont ibland. Men det är också en sån möjlighet i det. Och jag vill verkligen betona möjligheterna i detta. Vi kan fortsätta hur vuxna vi än är och lära oss. Och vi lär oss från våra barn och vi lär oss framförallt av samspelet med våra barn.
Bra, och jag skickar med en backspegel faktiskt. Jag har dessutom precis köpt en backspegel. Jag håller på övning kör med min son. Och då har jag fått veta att man behöver också ha en backspegel för att liksom veta. Man måste se bakåt för att kunna också förstå vad som kommer hända framöver. Så jag skickar med en backspegel när det gäller ilska och kanske stress också. Att det, vi har lärt oss redan i tidiga år, tänker jag, hur vi löser konflikter eller inte löser konflikter. Så att alla föräldrar där ute tar en liten stund och funderar på hur var mitt första förhållande till ilska och vad lärde jag mig av mina föräldrar? Och vad vill jag ta med mig och framförallt inte ta med mig?
Bra. Då sista då för de tre snabba idag blir nog någon form av handlingsplan. Se till att förbereda dig, ha en handlingsplan och framförallt i samarbete med ditt barn. Så kan vi lova som familjebehandlare att det kommer gå så mycket bättre. Även när ilskan är på topp.
Jätteviktigt. Och då kanske vi ska säga någonting kort om vad vi ska prata om nästa gång, Maria.
Ja, vi tänkte faktiskt det här med sömn. Vitt och brett och högt och lågt, det är en väldigt stor fråga i småbarnsåren och också sen i tonåren faktiskt. Och kanske kopplat till oss föräldrar i denna tid med stress och förhålla sig till corona och allt vad det ställer till med.
Och jag tänker mobiltelefoner som vi möter ganska mycket också, föräldrar som frågar nästan dagligen, hur gör man? Ska man lägga ut telefonen? Får de ligga och hålla på med telefonen innan de ska sova? Eller iPad? Så att, det blir spännande att prata om sömn, Maria.
Det gör det.
Mm.
Då ses vi.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.
Fatta att vara förälder är en podd om föräldraskap. En podd som produceras av Salems kommun. Och musiken är hämtad från www.freemusicarchive.org och heter Coffee.
Vi hörs i nästa avsnitt.
Hej då!
Hej då!